Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 256 utav Svenska FBL-podden. Vi är i det här konstiga vinteruppehållet och är således mitt i Game Week 21. Vi kommer dock med ett avsnitt här. Det är tisdagen den 16 januari och idag har vi faktiskt en gäst med oss i form av Fabian Jalkemo. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska prata en del med Fabbe och framförallt fokusera på FBL såklart. Vi ska även prata veckans punkter där vi kommer gå in på all info vi kommer få inför deadline för Game Week 22 som ändå är en bit bort. Vi hinner komma med en podd till nästa vecka. Vi ska även gå igenom Double Game Week 25 som vi nu har fått bekräftad och City och Brentford nu är inplanerade att spela dubbelt där. Och även gå igenom januarifönstret där det inte har hänt jättemycket men ändå lite grann. Och sen avslutar vi med era lyssnarfrågor. Men Fabian Jalkemo, varmt välkommen min United-broder.
Stort tack. Fan, jag försöker tänka, har jag gästat tidigare eller är det första gången? Jag kan ha varit med en gång innan, jag är inte helt hundra alltså.
Nej, det tror jag inte att du har. Jag gästade, det var ju jättelänge sedan, när du var i Premier League-podden. När du körde så under pandemitider däremot så var jag med i någon Facebook Live tror jag vi körde då.
Mm, ja men det stämmer, yes. Så det är nog det som gör att jag känner, vi har spelat ihop minst en gång tillsammans tidigare i alla fall. Så det ska bli kul att prata FPL, det var fan länge sedan jag gjorde. Man försöker ju smyga in lite FPL-sur när man har en Premier League-podd. Men man vet att vissa stör sig på det, många älskar det. Men de som verkligen ogillar det, de hatar skiten. Så det är skönt att sitta här där man vet att 100% av lyssnarna gillar det.
Ja, här är det ju en trygg miljö kan man inte säga. Fredrik, du är också med. Stefan får vila idag.
Ja, men precis. Jag är lite så här rosslig på rösten. Jag vet inte om du smittade genom att vi snackade i telefon där förra veckan. Men jag ska överleva ikväll också, tror jag i alla fall, ja. Med den här rösten. Men det är ju inte helt vant att sitta på det med två stycken United-fans. Det ska vi se hur det kommer att gå. Men ja, det är ju... Jag ska nog överleva.
Ja, och som många av våra lyssnare säkert vet så, Fabian, du har ju podcasten Rule Britannia tillsammans med Liverpool-supporten Robin Bylund. Och Robin är ju precis som Fredrik faktiskt en rätt sund Liverpool-röst skulle jag ändå säga.
Är han det?
Jo, men alltså någonstans, inte Twitter-Robin, men i podden
det är fan han... sant.
Ja.
Det är faktiskt sant. Det är faktiskt många som säger till mig när de träffar Robin och lyssnar på Robin att fan, han är ganska vettig. Och då går de ju liksom på vad man är van vid på Twitter. Så nej, men det kan jag faktiskt hålla med om. Han är vettigare i podden där han ofta. Han är nog fan vettigare än mig ganska ofta. Men på Twitter, det är en helt annan femma.
Ja, härligt. Ni görs ju på med två avsnitt i veckan om Premier League. Jag är en trogen lyssnare, tycker ni gör ett kanonjobb. Och om ni inte redan har lyssnat in Rule Britannia så tycker jag definitivt att ni ska göra det. Och Fabian, du är ju precis som mig en stor United-supporter. Och med det så gissar jag att du befinner dig på en ganska mörk plats just nu. Men i den här podden ska vi inte ägna oss åt så mycket United-terapi utan snarare fokusera på FBL. Och det innebär ju just nu att jag gissar att vi inte kommer prata speciellt mycket med Manchester United.
Nej, inte alls. Och det är det som är lite skönt att slippa. Vi har faktiskt precis nu innan spelat in en liten höstsummering där vi hade United som ett av lagen. Och det var en mörk 25 minuter som vi pratade om United. Men fan, jag har sett vissa kika lite mot Rashford och Bruno Fernandes i fantasy. Så det känns som folk som jagar börjar kolla lite mot det i alla fall. Och Rashford fick ju utdelning på direkt. Så vi får se vad som händer framöver om schemat börjar vända. Och Rashford kanske börjar göra mål, vem vet.
Ja, FBL-mässigt då, FC Jelks känner vi dig som där, in i Game Week 21, nu är vi ju mitt inne, men inför Game Week 21, jag vet att du har ganska många spelare kvar, så hade du en overall rank på 106 000 och 1199 poäng kollar jag upp, det är 4 poäng före mig inför Game Weeken, jag har klivit om nu i live-ranken, men det är ju lite vad man har för spelare kvar och sånt där. Jag kikade lite på historiken. Du har ju spelat sedan 07-08 och är nu inne på din 17:e säsong. Så att det är många säsonger. Jag är inne på min 16:e. Så du har spelat en säsong mer än mig. Kollar jag dock ranken så ser det ut som att de där första åren var kanske inte superinsatt i FPL och la ner liksom din själ i det, utan däremot respektabla ranks om vi kollar typ dina fyra senaste säsonger, och där bland annat 21-22 sticker ut där du har en rank, overall rank på 5000.
Mm. Ja, men det är väl ungefär 18-19 jag började spela seriöst. Innan det var liksom, alltså på den nivån att man, ja, men den här grejen som man knappt vet existerar, den här FPL Scout som finns via deras officiella sida, att man liksom, ja, men där rekades den spelaren, så då bytte man in honom. Sen kunde man när Dobb-gänget och Fantasy Premier League med Gusten Hoffman och Björn Jonsson började sända, så kunde man liksom haka på någon rek där för att det kändes bra. Men det är väl där ungefär vid 18-19 när liksom, när hela FPL, alltså det kändes som att det liksom lavinartat verkligen blev något helt annat. Det liksom dök upp YouTube-konton, det dök upp liksom communities på Twitter, det dök upp poddar i Sverige. Jag kommer ihåg att du och jag pratade om att du bad mig lyssna på något av era avsnitt och liksom säga vad jag tyckte, och jag bara, fan, ni borde prata lite mer fotboll, för jag hade ju inte fattat hur stort FPL var på väg att bli. Jag bara, alltså, det är bra, men lite mer fotboll, liksom sitta och prata FPL igen och 20, jag är inte där än, men nej. Så fel jag hade med den analysen, för nu är vi minst sagt där, och det är bara att se liksom hur mycket pengar folk tjänar liksom som sitter på YouTube-konton och liksom Twitter-konton och liksom betalväggar och allting. Så det är kul utvecklingen det har fått verkligen.
Ja. Förra säsongen hamnade du 71 000 och ja, men hur är livet som manager för FC Jalks?
Alltså ska jag vara helt ärlig, jag borde inte säga det här egentligen, men alltså ungefär efter säsongen när jag slutade där på 5400, alltså inför förra säsongen, så tog jag beslutet att det här påverkar mitt liv för mycket. Liksom jag poddar om fotboll, jag håller på United, det är destruktivt, jag har ett heltidsjobb, så jag liksom, det är väldigt mycket fotboll. Jag kände liksom att, alltså jag kommer ihåg, det var någon situation när liksom min största konkurrent, ja, men ni vet själva, när liksom största rivalen byter in någon, två turmål, och liksom en hel lördag är förstörd. Alltså jag skulle ut med mina kompisar och det förstörde hela kvällen, så där någonstans så tog jag beslutet att jag ska sluta bry mig så mycket om FPL som jag gjort. Och hur gör man det men fortsätter att ha en bra ranking? Jo, man tar inte lika många egna beslut. Man, liksom, man läser på Twitter, man kollar rekommendationer och går på ett ganska mainstream lag. För när det går åt helvete då så känner man inte lika mycket. Ja, men jag känner inte lika mycket ilska i alla fall, eftersom det indirekt inte var mitt beslut. Så och sen, jag tar såklart egna beslut, det låter överdrivet, men inte lika mycket som jag gjorde tidigare. Jag läser rekarna, tar lite egna beslut, men jag lägger inte lika mycket stolthet och värderingar i dem som jag gjorde tidigare, så det påverkar inte. Jag kan ha en bra lördag även om jag gör en pissomgång, vilket jag inte kunde för 2 år sedan.
Ja, skönt. Det är kanske något man borde börja överväga själv. För jag vet verkligen hur det påverkar en. Jag har ju dessutom min absolut värsta rival i podden. Nu är inte Stefan med oss här, men barndomsvän. Och vi har ju tampats i FBL i 15 år nu. Ja. Så att där får man liksom gliringar hela tiden. Tycker både han och jag håller igen lite i podden ändå. Men det är, ja, det kan bli lite väl gnabbigt annars. Men det flyger i interntrådarna.
Ja, det är ju bara popcornskålen här liksom.
jag har ju gått så långt också nu att jag känner att det där påverkar mig för mycket. Jag försöker ta bort, jag är en ganska lätt provocerad människa och liksom har lätt känslor, både positiva och negativa. Så jag har gått så långt i år att jag har lämnat den här liksom min största liga som jag är med i. Jag har ju lämnat den gruppen för att jag blir för provocerad, liksom för att det påverkar mitt liv för mycket. Så där är jag i mitt FPL-spelande nu. Jag tar bort allt som liksom får mig i obalans. Och alltså, hålla på United är tillräckligt helvete, så jag behöver inte det här. Så det är liksom skönt att, alltså som sagt, 101 000 inför den här omgången. Jag är jättenöjd med att ligga där efter halva säsongen. Det är liksom, det är när chipsen ska börja användas. Det är då liksom man skiljer agnarna från betet. Så jag ligger superbra med och jag slipper bli irriterad. Så det är win-win hittills.
Ja. Och skämt åsido, jag tror att det här kan vara liksom ett tips till ganska många som lyssnar på den här podden också. Att liksom, på något sätt försöka komma ihåg att det är bara ett spel och att det ska vara roligt. Ibland så kan man bara känna att man liksom håller på att bryta ihop, och då får man liksom ta ett steg tillbaka på något sätt. Även om man driver en podcast om FBL så är det fortfarande bara ett spel.
Vi brukar ju säga i alla fall att FBL påverkar vårat vårt supporterskap. Kanske inte just allt, liksom, men jag håller fortfarande på Liverpool och det har inte förändrats. Men just det här hur man ser på andra lag. Är det någonting du kan relatera till att det blir liksom... Ja, men man hade innan FPL blev liksom en seriös del av livet så hade man en form av känsla för vissa andra lag. Och så de typerna av känslor som inte riktigt lika starkt grundade, de byts lätt ut utifrån vilken spelare som glider in i FPL-bygget. Är det något du kan relatera till?
Ja, verkligen. Och jag vet inte om jag borde säga det här egentligen som en någorlunda profilerad Manchester United-supporter i det här landet. Men alltså det där spelet har ju liksom fått mig att sitta jag med binden på Salah. Om Liverpool leder med 2-0, då blir jag glad när Salah är i mål. Alltså på den nivån har det blivit. Alltså och jag skäms verkligen över det. Jag tycker väl på något sätt att det är den negativa delen med spelet. För jag vill inte vara glad för ett Liverpool-mål. Det är liksom allt jag inte står för. Sen vill jag bara vara jättetydlig med att blir det 1-0. Då blir jag inte glad, för då jobbar jag fortfarande. Men en avgjord match så är det klart att man jobbar bindern. Så det är snarare obehagliga supporterkänslor som FPL skapar där helt enkelt. Men de lever ju kvar än idag. Alltså så är det ju verkligen. Att framförallt avgjorda matcher, då är det liksom noll lagtillhörighet och FPL knugg som gäller. Alltså utan tvekan. Och liksom att man jobbar noller om man sitter på Trent eller om du sitter på Walker, om City leder med 2-0. Då liksom blir det lack om City släpper in mål. Så på den nivån är ju även om supporterskapet såklart ett. Alltid. Mm.
Ja, har det också hjälpt till att höja intresset för, ja, men vi har ju haft en del sådana här matcher där till och med vi som är väldigt intresserade av Premier League känner att, ja, men intresset svajar lite. En Burnley-Luton blir ju lättare om du har en FPL-spelare liksom. Kan du också känna det att, ja, men vissa av de här lite mer svårtuggade matcherna kan bli intressanta om man skulle råka sitta med någon obskyr anfallare eller sådär?
Ja, verkligen. Alltså praktexemplet är väl om det är 2 år sedan när många satt på Dennis som nära i dubbelomgången när Watford får rött kort efter ganska tidigt. Alltså den matchen, de mötte väl något rövgäng i liksom stil med Watford. Och den matchen satt man ju kolla på. Jag hade som tur var inte binden på Dennis, men absolut. Alltså att man sitter man framför allt, skulle jag säga, midweek. Alltså helgen är man så... Alltså jag kollar så fruktansvärt mycket fotboll, så liksom har man någon match som man liksom känner så här, Luton mot West Ham, behöver jag se den? Nej, behöver vi prata om den i podden? Nej, kan jag kolla höjdpunkter? Ja, nej, då skulle jag säga, som läget är just nu, då påverkar inte FPL, men midweek och sådana saker, om man liksom sitter hemma och inte gör någonting, då är det skitkul att se någon uppskriva fotbollsmatch där man liksom, ja men bara som ta nu när Ivan Toney kommer tillbaka, att se Brentford om man sitter med Ivan Toney, eller i början av säsongen när man satt på Mbeumo. Det är något helt annat, så är det verkligen.
Ja, alltså vi var ju iväg ner till Milano på en vinnarresa med Joakim Längroth här för något år sedan. Mm. Och så liksom var härligt Milano, fint väder. Vi letade oss in i någon trång gammal engelsk pub som var rätt sunkig faktiskt. De hade heller inte jättemycket tv-apparater. Vad var det för match vi skulle se, Fredrik, om du har? Det var West Ham har jag för mig mot.
Ja, det var ju något. Ja, det var ju typ West Ham Fulham, eller det var ju liksom inte någon toppmatch direkt.
Ändå mysigt, sunkig engelsk bar i Milano.
Ja, ja, visst. Ja. Där satt jag och trängdes.
Ja. Ja, men det är inte så dumt. Fabian, kollar man in i ditt befintliga lagbygge nu då, så känns det, som du var inne på, skapligt templet och såklart då utan United-tillgångar med trippelt Arsenal, dubbelt Liverpool, dubbelt Chelsea och med en Foden som City-tillgång som kom in till den här omgången då. Och vi kan väl snabbt då konstatera att du precis som jag lägger ditt supporterskap åt sidan när det gäller FPL i alla fall.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, helt. Alltså det där går inte att leverera och utmana på seriös nivå om man liksom ska skita i Liverpool-spelare och City-spelare med tanke på att de senaste åren har varit de två bästa lagen om Haaland och vad Salah har gjort. Så det där är ju bara liksom, spelar man FPL och liksom ska hålla på och liksom posera med supporterskap, då tycker jag lika gärna att man kan skita i det. Får jag bara liksom, om jag ska säga min säsong den här, jag tycker att jag har fått tidigare, tycker jag att man ofta gnäller på att man får ganska dålig utdelning. Jag tycker att jag har fått väldigt bra utdelning, för jag har känt i stort sett hela säsongen gångerna att jag har legat ett steg efter. Liksom jag sitter, Livramento hade man väl tur för i början, har ju inte alls blivit bra nu när han har tappat platsen när Den Burn kom tillbaka. Jag sitter på spelningar jag knappt kan uttala i Chelsea, Chukwuemeka. Ja. Alltså jag har inte lyckats få in Pedro Porro för att jag liksom hela tiden har legat ett steg efter, men jag har klarat mig varje omgång trots att jag liksom har fått kämpa och lyckades spara två byten nu och få in Foden och fan tog jag mer in. Jag tog in Richarlison, gjorde tidigt byte mot Son där och jag kände liksom många ville spara byten, att man skulle sitta på två efter uppehållen och det ville jag också, men sen insåg jag liksom att Trent blev skadad, Livramento kommer inte spela, Son och Salah är borta, Chukwuemeka kommer inte spela, nu hoppar han in och spelar en minut, men liksom det är inga poäng, så jag, mitt alternativ var att ställa upp med 9 spelare, så då var jag tvungen att, och då valde jag Richarlison att få den.
Ja, men rimligt. Du har liksom sagt det att du har gått med mot att spela ännu mer templet, men hur ser du liksom på minuspoäng och sånt? Attackerar du mycket där och liksom gör mycket byten eller försöker du hålla dig ifrån det eller?
Så jag skulle säga en ganska fin balansgång. Jag skulle verkligen inte kalla mig en defensiv spelare. Jag är verkligen en sån som kommer upp dubbelomgångar, exempelvis om Luton eller Burnley spelar en dubbelomgång, då tycker jag att det är värt -4 även om det är en pissspelare i grund och botten man tar in. Vissa är ju så här att även om statistiken talar för dem så vägrar de ta minuspoäng, och det skulle jag verkligen inte säga att jag räds för. Så översnitt i aggressivitet, men fortfarande långt ifrån de här som liksom sitter och tar -8 och -12 bara för att det är kul liksom, då är det också svårt att i längden utmana på riktigt, för det, liksom, det finns ju underliggande statistik på att det håller inte. Någon gång kanske, om det liksom alternativet är att inte spela spelare alls, men annars strax över medel.
Det är ju ett sätt att attackera på genom att ta minuspoäng, men ett annat sätt som har varit liksom väldigt mycket uppe för diskussion nu här när vi har liksom långt mellan deadlines, det är ju att göra tidiga transfers och sånt för att jaga lagvärde. Hur tänker du kring de bitarna?
Alltså tidigare säsonger har jag varit extremt aggressiv där och faktiskt haft väldigt stor nytta av det och liksom haft ett väldigt stort truppvärde. Den här säsongen har jag varit lite seg på bollen, vilket kanske även har lite, om jag ska säga något negativt med det här, att jag inte bryr mig. Alltså jag bryr mig, du hör när jag pratar, jag liksom har stenkoll på mitt FPL-lag, men förut var det liksom på er nivå, liksom jag säger inte att ni är besatta, men för mig var det det är ni nog. Nej, men det var verkligen en besatthet för mig, och då jagade jag väldigt mycket truppvärde. Nu tog jag ut Son och Salah innan de gick ner i värde, så där drog jag en liten chansning för första gången den här säsongen, men tidigare, jag brukar liksom leda i stort sett alla ligor jag spelar i truppvärde, vilket jag inte gör den här säsongen, så mindre än vanligt, men det har nog mer med att jag inte kolla fantasy fix och sådana liksom, tjänster lika mycket som jag normalt sett gör.
Och det där med att göra en tidig transfer, det behöver ju absolut inte vara fel, och som sagt nu den här veckan så nämnde du själv att du hade 2 fria transfers, och då göra en free transfer tidigt är ju en annan sak än att trycka av sin enda fria.
Ja, nej men exakt, det var det jag gjorde, tog ut Son mot Richarlison och sen Salah mot Foden, vart väl 2 dagar innan deadline, och då hade de redan spelat sin, vad var det, var det FA-cupen eller var det midweek, så då liksom man visste att Foden skulle spela, man visste att KDB var tillbaka men att han troligtvis skulle börja på bänken, Haaland hade varit bekräftad out, så den kändes ändå, det kändes inte som en tidig transfer, för jag hade liksom jag kunde tappa ett i värdeminskning på Salah, så den tappade ingenting på, så det var skön, det var bra timing med Salah och sånt där helt enkelt.
Vi har varit inne på det här lite med det sämsta med FPL från din synpunkt, kopplat till, jag tänker det här att det påverkar negativt mycket och så här. Om du skulle vilja säga att liksom det bästa med FPL, finns det någonting då? Du fortsätter spela i alla fall.
Ja, nej, men alltså det är ju, alltså du som håller på United också kan ju säkert också liksom känna av det här, att när United har gått dåligt, vilket de har gjort varenda säsong egentligen, alltså så här, de har gått till någon final här och där, de har vunnit någon ligacup, det var Europa League under José Mourinho, men sen jag spelade seriöst så har United varit skitdåliga sett till förväntningarna man haft, så då har ju FPL verkligen varit en räddning. Som i år liksom, United ligger 7:a, kan som bäst vinna en FA-cup och sluta sexa, kanske femma om man har tur, vilket jag inte tror med tanke på att inget tyder på det. Då är FPL verkligen en räddning när ens lag inte gör en glad, att man kan finna liksom glädje i en Premier League-omgång även utöver sitt supporterskap, och det är jättefint. Sen som sagt, jag är en sjuk jävla tävlingsmänniska och en vinnarskalle och en extremt dålig förlorare, så liksom det är en kombination som gör det både roligt och väldigt frustrerande när det går dåligt också.
Apropå just det, har du någon extra stor polare eller så som är liksom den största FPL-rivalen?
Ja, nej, men verkligen. Alltså, det är en barndomskompis. Vi har spelat fotboll som vi var 5 år. Håller på Liverpool. Jag håller på United. Och men vi har några riktigt heta bataljer. Jag tror att han har, sen vi började spela seriöst, har han väl slutat före. Och vi har en stor liga som jag sjukt nog, trots mina senaste säsongers liksom bra ranking, inte har lyckats vinna än. Så det är en jävla törn att jag inte lyckats vinna den ligan. Så jag ligger bra till. Jag har 20 poäng bakom nu. Så jag ligger bra till i år. Så det är målsättningen. Och slå honom. Han har börjat riktigt dåligt, så han är 60 poäng bakom mig i år, så det är riktigt skönt.
Ja, fint, då har man att fira. Jag tänkte gå in på det lite, vad liksom ditt viktigaste mål i spelet där. Jag ställer frågan lite till mig själv. För egen del så har jag liksom tre saker, och i den ordningen också. För det första, liksom, nummer ett före exakt allting annat är att komma före Stefan. det går liksom före allting. Sen såklart, för att komma före honom, som är, han är en duktig FPL-manager, så behöver man liksom spela smart och liksom jobba mot en bra overall rank. Men står man där i liksom gameweek 37-38 och ligger en bit bakom, då bryr jag mig noll om overall rank. Då får det liksom dras några minus, chansas lite, sätta bindel på konstiga ställen, och så tappar man lite rank i slutet. Så det är nummer ett. Nummer två efter det är några prestigeligor som man är med i. Som också ligger fokus på det jag gör på liknande sätt, om man liksom ligger efter för att kunna plocka hem den. Att liksom göra lite uppoffringar eventuellt på en overall rank. Och sen så liksom, ja, men, tre är väl liksom att, ja, men, försöka få en så bra placering som möjligt. Hur ser du på det? Är det någon specifik liga? Du nämner det här att ni har en liga som kanske är lite extra mycket.
Ja, nej, men alltså, den är verkligen etta för mig, och han är med i den här ligan, så liksom vinner jag den så slår jag honom, så går det liksom hand i hand. Men det skulle jag verkligen säga, den ligan är viktigast. Slå honom tvåa och sen i totalranken. Alltså, jag brukar säga inför en säsong, kommer man, alltså, med tanke på hur bra folk börjar bli på FPL, med tanke på liksom alla community som finns med Twitter och YouTube, så liksom slutar man topp 100 000, tycker jag att det är svårt att vara missnöjd. Sen som sagt, alltså, man kan såklart vilja sträva efter mer. Jag som sagt, vad kom jag 5 000 för 2 säsonger sedan och dryga 70 000 förra säsongen. Så om vi bara tar den där ligan, jag slutar alltså 5 435 för 2 säsonger sedan, och jag vinner inte den ligan. Den placeringen hade räckt till första plats alla andra säsonger. Den säsongen gick jag jättemycket plus i miniligor, men liksom jag, det sket jag fortfarande i, för den liksom ligan jag ville vinna vann jag inte. Så det är ju fint att man ska ju ha sådana ligor. Liksom det är flera av mina bästa vänner, alla från Norrköping ungefär, så det är kul, och liksom en tillhörande intern chatt som jag förvisligen har lämnat, som sagt, men alltså är vi framme i maj och man leder med 40 poäng, då går jag in i ligan igen, så är det. Det kostar en hundring att komma med igen, så lämnar man så kostar det en hundring som går till potten för att man lämnar. Så förra året tror jag fick betala 500 spänn för att jag lämnade när jag blev arg.
Ja, det är ändå snyggt att liksom chippa in lite pengar till lagkassan, så att säga.
Exakt.
Ja, men grymt. Det var lite frågor så. Vi ska även prata lite veckans punkter så, som jag nämnde i agendan. Och Fabbe, du stannar kvar och är med och får ge din syn på grejerna. Innan vi hoppar in i veckans punkter, då också ska vi slå ett slag för poddresan. Vi i podden drar ju tillsammans med våra lyssnare till London i maj. Vi ska se Crystal Palace United på fina Selhurst Park 3-6 maj. Det finns fortfarande några få platser kvar. Så in och kolla på Olka Sportresor och boka med er. Och Fabbe, du har ju bott i Manchester och varit på en del United away. Gissar att du har varit på Selhurst Park?
Ja, en gång. Jag har faktiskt inte sett United där. Jag kommer fan inte ihåg vilken match jag såg ens. Uppenbarligen såg jag Palace och åkte med min gamla podcast, Premier League-podden. Och det var en jävla upplevelse. Det är en arena jag håller väldigt högt upp. Alltså gamla klassiska Premier League för drygt 10 år sedan så har jag typ besökt 15 Premier League-arenor i alla fall. Nu när Luton och Burnley och gängen uppe så har köpt United så är lite mindre. Men jag har ändå sett väldigt många arenor i England och Selhurst Park håller jag väldigt högt upp. Så där har ni en otrolig resa att se fram emot.
Ja, det ska bli grymt. Vi var på Selhurst Park på poddresan för 2 år sedan när Palace slog Arsenal med 3-0. Det var ju fantastiskt fint. Stefan är dessutom Arsenal-supporter. Var lite kaxig inför. Patrick Vieira var tränare så vi köpte en fin tröja till annan som Palace från supportershoppen. Det stod We've got Super Pat Vieira. Så att det var en väldigt fin resa. Jag dessutom var på Selhurst Park för en massa år sedan och sett Thomas Brolin spela i Championship. Jag älskar Selhurst Park men aldrig sett United där. Så att det blir första för mig här när vi drar i maj.
Fråga om det är så kul verkligen. vi har José Mourinho som interimtränare idag.
Herregud.
Ja. Stora frågan Alex är väl om du vågar ha t-shirten på dig igen. Vet du vad som hände sist?
Jag hade ju Nakata-tröjan på mig när vi var på Selhurst Park, när vi såg Palace Arsenal. Vi ska inte fastna i det, men det var en del dödshot och jag vet liksom inte, jag tror jag får göra någon maskering för att komma in på Selhurst Park, eller i alla fall röra mig runt i kroken. Det är lite halvtrevliga områden där runt Selhurst Park som man inte är superstödd i, eller jag är inte det i alla fall. Vi ska även rikta ett stort tack till Olka som är med och liksom sponsrar oss och är med och styr upp poddresan. Nakata.se ska såklart nämnas också. Jag vet Fabbe att du sitter med flera fina tröjor där som handlats hem från Olof på Nakata. Vi nämner Cantona-tröjan här bland annat.
Ja, nej, men de är otroliga. Senaste Rashford-tröjan med United, den kollektionen med Son, Saka, Trent och Rashford är helt otrolig.
Ja, och som lyssnar till Svenska FBL-podden så har ni ju 15% på ett helt köp. Uppge koden FBL2315. Stort tack även till Netshirt.se som säljer vår merch, Unisport Store, Superclub, grabbarna på Glenn Sportsbar och Reducering.se. Fredrik, vi ska hoppa in i veckans punkter.
Mm.
Vi sitter och väntar på jättemycket information och vi har sagt det förut, vi har pratat om det nu, vara tidig på bollen och få käka lagvärde, men vi åkte ju på det lite grann, vi får väl se nu, alla tre i podden bytte in Bowen för Sala innan skadan på Bowen kom, nu pratas det ju om att han eventuellt kan vara tillbaka, så det får vi se, men nu känns det som att det är ännu mer information vi väntar på inför deadline för Game Week 22. Vi har dels AFCON och Asiatiska som är igång nu. Gruppspelet kommer vara avklarat och slutspelsschemat vara lagt när vi går in och deadline för Game Week 22. Se hur det går för Sala. Det var ju nära att det blev en torsk där, men det blev ett kryss efter en sen straff.
Ja, han gjorde väl 1+1 och han var väl den enda som var bra där. Egypten har väl i mitt tycke överpresterat lite de senaste åren, så att det kanske är back to basic nu. Men det har väl varit skrällarnas mästerskap hittills. Ni såg nu att Namibia, eller fan var det, som gick och slog Tunisien här med 1-0. Så att det fortsätter att skrälla så här i afrikanska, då kan vi nog se en del ansikten tillbaka tidigare än vad vi hade förväntat oss.
Verkligen. Så att det är information vi kommer ha inför nästa deadline. Vi kommer även ha information om blank game week 26, det vill säga ligacupfinalen. Returmötet ska spelas både mellan Luton Liverpool och mellan Chelsea Middlesbrough. Och Liverpool vann 2-1 hemma på Anfield. Ni ska väl lösa det där, det tror jag, på Craven Cottage. Frågan är ju om Chelsea vänder hemma på Stamford Bridge. De har ju ett 1-0 underläge. Men det kommer vi också veta, vilka som blankar. Och det intressanta här är ju kanske framförallt Chelsea Middlesbrough, för att Chelsea möter ju Spurs i Game Week 26. Så det är ganska många som sitter med någon Spurs-tillgång och en del Chelsea-tillgångar. Så har de match eller inte i 26, kommer det påverka en hel del. Den infon kommer vi sitta med. Och förmodligen då om Liverpool nu tar sig till ligacupfinal så det är inte helt säkert, men ja, är det 90% säkerhet att Liverpool Luton kommer flyttas till Double Game Week 25 där City och Brentford redan har en dubbel, för att Liverpool har egentligen inga andra möjligheter till att planera in matcher resten av säsongen om man ser till att Premier League måste utgå från att Liverpool tar sig vidare i de turneringar de är kvar i.
Nej, men precis, och Luton hemma i en Double Game Week, det får ju en det får vattnas i munnen, och det är bara frågan vilket av chippen som ska spelas.
Ja, vi ska prata Double Game Week announcement som nästa punkt, så att absolut, då kan man tänka, men då har vi kommit ganska långt då, men det är ännu mer information som kommer. Vi har FA Cup om spel som spelas ikväll och även här imorgon onsdag. Sen så kommer dessutom fjärde rundan ha spelats, inte eventuella omspel men i övrigt, och detta gör att vi vet mer om vilka som troligen blankar i Game Week 29 och kanske även vet några matcher som definitivt kommer att spelas i 29, så det lägger lite landskapet och gör det lättare att planera chipsen. Transferfönstret kommer vara nära stängning, det är öppet fram till 1 februari och deadline för Game Week 22 är tisdagen den 30 januari. Vi kommer även ha fått skadeuppdatering och presskonferenser precis som vanligt, men just nu är det spelare som är oerhört intressanta FPL-mässigt kring det här. Vi har Ederson som gick ut skadad, vi har en Trent som är skadad, en Jared Bowen, vi har en Haaland. Så ja, det finns all anledning att hålla på sina transfers. Fabbe, du har inte tryckt av någon transfer än inför Game Week 22?
Nej, det är jag fan inte. Nej, det är ju jag vet inte vad... Är det inte orent där? Alltså jag köper alltså liksom att det handlar om tv-tider, men när de äntligen fick det här alltså vinteruppehållet som de har liksom suktat efter så länge, första året nu efter VM, kan de inte bara ta en vecka där alla är lediga istället för att dela upp det över två omgångar och sen klämma in omspel och liksom dubbelmöten i ligacupen? Det känns bara så extremt orent, både FPL-mässigt och liksom överlag.
Ja, absolut. Men det är ju precis som du är inne på. Det handlar ju bara om pengar och tv-tider. De vill inte ge en vecka där det inte är några matcher alls. Utan ja, det är därför det delas upp så här. Det är den enkla förklaringen.
Ja, nej, verkligen. Nej, jag har faktiskt inte ens tänkt på vad jag ska göra nästa vecka. Det känns liksom, ska man titta och analysera någonting som kommer att förändras liksom så extremt mycket? Eller nästa vecka, det är typ 3 veckor tills man ska ta nästa beslut.
Mm. Ja, nej, det är verkligen läge att lägga bort appen och fokusera på annat. Kolla fotboll såklart. Kolla de här mästerskapen som det sänds ifrån. Kolla cupspel och sådana saker. Men ja, var inte där inne och pilla. Det är rekommendationen. Sen som sagt, man spelar sitt eget spel. Vill man göra de tidiga transferserna och jaga lagledare, gör det. Vi ska som sagt också prata Double Game Week announcement. Vi fick det efter att du och Stefan hade spelat in förra veckans podd, Fredrik, så det var ingenting ni pratade om då. Vi har ju hela team pratat om att det är ganska troligt att Liverpool kommer ha en dubbel då. Däremot var det inte lika självklart att City och Brentford skulle tryckas in just i 25-man. Men nu är den bekräftad och ja, City har då en dubbel som är hemma Chelsea, hemma Brentford, spelar lördag tisdag. Och Brentford har ja, en rätt tuff dubbel. Det är Liverpool hemma och City borta, också lördag tisdag. Men ändå en dubbel. Ja, jag säger det. City har dubbla hemmamatcher i Double Game Week 25. Men inte nog med det. Om man redan nu blickar mot City-spelare så av deras kommande 5 PL-matcher så är 4 hemma på Etihad. Så jag tror, om man inte nu planerar att ja, kör någon free hit-lösning i 25 om det finns för- och nackdelar med det, så kommer folk börja kolla på att byta in sitt spelare beroende på hur väl påfyllt man redan har det. Och ja, om vi börjar med dig då, Fredrik, bästa City-trippen, har du någon spontan tanke där eller?
Ja, det är mycket har väl att göra med när Haaland är tillbaka, men om vi någonstans utgår från att han är mer eller mindre tillbaka här när det Game Week 22 börjar närma sig, så är ju han såklart given. Jag tycker någonstans ändå att Phil Foden har sett så pass bra ut. Det är ju lite av en sån här spelare som när man sitter med han själv i bygget tycker man att nej, han hotar ingenting. Och så sitter man utan någonting tycker man att han gör mål när som helst. Men trots att De Bruyne är tillbaka, jag tror att det kommer att göra Foden bättre på det sättet att han får fler bra spelare runt omkring. Så vi såg ju liksom vad De Bruyne är kapabel att göra när han bara smeker fram den till Oscar Bob. Och, ja, men Foden kommer också kunna komma springande på den hela kanten liksom. Så Foden, Haaland känns givna. Och sen är ju lite frågan hur offensivt man kommer att våga gå. De Bruyne känns ju som att han mjukas tillbaka väldigt mycket. Är det en offensiv trea? Nej, men jag tänker att kanske en Kyle Walker som komplement, också rent budgetmässigt, skulle kunna funka. Så Walker, Foden, Haaland blir väl spontana trean i alla fall.
Ja, jag är väl också inne på de spelarna. Sen är det alltid sådär med City, det hinner hända jättemycket saker. Pep ställer om allting och därför vill man ju ofta fatta beslutet om exakt vilken upptrippling man ska ha så nära double game weekend som möjligt. Ja, vad säger du Fabbe? Det finns ju en hel del City-gubbar. Nu nämner Fredrik Foden framförallt på mitten. Bernardo Silva har vi där också som får spela väldigt mycket. Doky som är en väldigt liksom direkt spelare och fin poängspelare när han får lira och sådär. Är det någon du vill skjuta in i diskussionen på intressanta FPL-spelare?
Alltså det är väl alltså KDB, men han konkurrerar ju med Salah som eventuellt också kommer ha en dubbelomgång den här veckan. Och även liksom att då ska du få in Sonne och sen ska du ha in Haaland och sen så har du säkert någon premie med. Det är tufft och jag känner lite som Fredrik med Foden att varje gång man äger Foden så lovar man sig själv att man aldrig ska äga honom igen. För det är liksom, det roteras och det är inga poäng och sen så har man honom inte och det görs poäng och ändå så sitter man där och byter in honom och liksom framstår som dum. Det är så jävla frustrerande. Och man vet ju liksom, man kommer att starta en match och liksom få 20 minuter i någon av de här i den här dubben, så det är så jävla svårt med Pep och ändå att man sätter sig i den situationen. Det är frustrerande. Men Kyle Walker sett i priset och sett hur given han är i det där laget tycker jag känns given, och Haaland som sagt, om han kommer tillbaka, vi vet alla att han ger City en dimension till, och speciellt när han har KDB som lekamrat också.
Ja, det här är ju någonting vi kommer återkomma i podden kring, jag är helt säker på, ju närmare vi kommer Game Week 25. Ja, Brentford har ju också en dubbel, den är tuff som sagt, men vi har en Ivan Toney som är tillbaka från avstängning, kommer vara på straffar, det kan alltid komma poäng där. Vi har en Fläcken i mål som jag vet att inte står superhögt upp i kurs som målvakt hos dig Fredrik, men en dubbel är alltid en dubbel och det lär kunna bli någon räddningspoäng, eller? Han måste ju bli träffad på något skott, eller?
Ja, på sin höjd då att han blir träffad av något skott. Nej, det blir ingen jävla Fläcken i Anfield, det är en sak som är klar alltså. Och jag tror att alltså, Liverpool hemma City borta är ju typ tuffaste dubben du kan ha. Men är det någon Brentford-spelare man skulle kunna ha? Men då är det ju typ en Ivan Toney eller en Mbeumo om han hade varit hel. Som ändå kan leverera offensiva returns. För det kommer ju finnas ytor i båda de matcherna. Sen kommer kanske inte chanserna vara så jättemånga till antalet. Men ja, men alltså, nu har ju Liverpools defensiv sett bättre ut i år, men vi vet ju att man ändå liksom, det finns ju håligheter att utforska. Det ska bli spännande att se Toney tillbaka. Vad är det för slag han är i? Vi hörde om det där hattricket bakom stängda dörrar i någon junismatch. Ja, jag tror när jag ser det att han är liksom back on track och mentalt. Och är det så att han bara kliver in och är på någon form av Premier League-nivå, både fysiskt och mentalt, då är han ju ett jävla monster alltså. För att vara borta typ ett halvår, det ska ju inte gå bara kliva in i tempot. Så att jag tror att det är 33% sannolikhet på ett rött kort, 33% sannolikhet på en baksida som går direkt i en maxlöpning, och så kanske det är 33% chans på att han levererar returns direkt i comebacken.
Alltså ja, är man 50 poäng bakom så alltså, det är ju en kul chansning. Alltså Thomas Frank och Brentford, alltså de har ju ruggigt jävla bra stats sen de kom tillbaka i Premier League mot Big Six. Så de är ju liksom, när de spelar med den där fembacken så har de väldigt bra chanser i kontringar och har som sagt väldigt bra resultat. Så det är en rolig chansning, även om som sagt på pappret sitter och Liverpool är tufft.
Toney har ju trivs oerhört bra med en Mbeumo dock, ska sägas, och han kommer förmodligen, om inget helt jättemärkligt händer, fortsatt vara skadad borta i den här dubben. Och dessutom är Toney rätt högt prisad, är han 7,9 kanske. Och det är inte superlätt att trycka in, men ja, jag förstår liksom tanken kring det. Dessutom ska vi säga det, det brukar aldrig vara bra att liksom live-prata, men om spelet för FA Cup i runda tre pågår just nu, och Wolves och Brentford spelar där. Brentford, det står 2-2 och har gått liksom över full tid. Du måste ha en vinnare, så är inne på övertid nu. Skulle Brentford åka ut där, så är det i alla fall liksom Brentford-spelare ganska säkra kort att gå till. De kommer ha absolut flest matcher game week 25 till 29, där det kommer vara blanks och det kommer vara dubblar, för då betyder det att deras match i game week 29 mot Burnley faktiskt kommer bli av. Game week 29 förväntar vi oss bli en relativt stor blank. Sen är spelschemat inte kanon, men det kan vara värt att känna till i alla fall.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I och med den här dubben så blir det direkt att börja kolla mot chips, och det är egentligen lite för tidigt för att börja prata chipsstrategi, men triple captain tycker jag är verkligen går upp och diskutera här, och det är förmodligen det bästa chipet att dra den här gameweeken. Vi har varit inne på Citys fina matcher. Om Liverpool får dubben här, så kommer det också vara en väldigt fin dubbel för Liverpool, och en Mohamed Salah som vi förväntar oss ska vara tillbaka från afrikanska. Det enda som skulle kunna vara emot det är väl om man skadar sig under mästerskapet, alternativt om de skulle vinna hela skitet och han skulle få ledigt någon extra dag och komma tillbaka och missa första matchen i 25-man eventuellt. Men det känns långsökt, speciellt efter det här första gruppspelsmatchen där de kryssar. Men bra vecka för triple captain, då lagen dessutom med säkerhet har mycket att spela för, om man tänker mot att spara triple captain mot slutet. Vi kommer ju ha en dubbel förmodligen i både 34 och 37, men då finns det risk att vissa lag inte har lika mycket att spela för och kanske har gått långt i Europa och prioriterar lite annorlunda då. Free hit, där finns det ganska mycket att väga in. Och det kommer vi nog prata i kommande poddar, Fredrik. Jag ser ju ganska stora fördelar med att spela ett free hit i 25-man. Och då kanske, vi har varit inne på det tidigare, att man inte behöver plocka in Salah förrän kanske ett wildcard i game week 30 eller något sånt, på grund av blanks i både 26 och i 29 då eventuellt. Så ja, det är svårt att börja spekulera om det här redan nu, eller hur tänker du?
Jo, men det är klart, det blir som du säger väldigt spekulativt, men det är klart att tanken har ju någonstans börjat liksom frodas, och om det landar i en double game week för Liverpool också och man inte sitter helt direkt på det med City och Liverpool tillgångar, då tror jag att det kommer att tryckas av väldigt mycket free hits. För det är klart att dubbel för City, dubbel för Liverpool och du sitter inte rätt på det, alltså det kan bli åka av och du missar tåget, och det vill man ju inte göra. Så att, det återstår att se när vi har lite mer information om den, men game week 25 kan bli rolig.
Ja, det kommer hända mycket, och som sagt, det största problemet med att dra free hit i game week 25 är att du inte kan spela två chips samtidigt. Så triple captain-chipet faller då bort. Sen kommer man kunna hitta en annan game week och spela det, absolut. Men ja, jag gillar verkligen tanken på triple captain i 25-man. Fabbe, har du börjat någonting fundera på det här, eller är det här, det tar vi när vi närmar oss?
Nej men lite så faktiskt, att jag känner väl likt det där jag sa, att det är väl en av de grejerna som jag har gjort, att jag liksom har en bättre balans i mitt spelande, att jag liksom, jag känner jag ska inte göra det nu, jag vet på något sätt att spelarna jag byter in, att det finns någon, alltså det finns ändå någon långsiktig strategi, så jag kollar liksom inte bara två steg framåt, men nej, jag sitter liksom inte och tänker om det ska bli free hit eller om det ska bli triple captain i 25 beroende, det är något vi tar där, men jag sätter upp mig väl för båda alternativ helt enkelt. Men alltså, ska jag prata något spontant, alltså nu med Haalands skada, vi vet skadehistoriken han hade i Dortmund, alltså för mig, om det står mellan Haaland och Salah nu och de har liknande matcher, så är det verkligen en no-brainer på Mohamed Salah.
Mm. Ja, jag hör vad du säger. Det kommer dock kännas oerhört tufft att sitta där utan Haaland, tror jag.
Ja,
vi får återkomma i frågan helt enkelt när vi har landskapet lite bättre lagt framför oss. Den sista punkten för den här veckan, det är januarifönstret, och som jag nämnt tidigare, det är öppet fram till 1 februari. Deadline för Gameweek 22 är tisdag den 30 januari. Så brukar det alltid vara en hel del aktivitet där, deadline day. Vi får se, hittills har varit oerhört lugnt i januari. Jag tänkte vi kunde kika lite in i det. Spurs har ju värvat och vi har redan fått sett spelarna till spel mot Manchester United. Vi såg en Timo Werner som kommer in som en 6,5 anfallare, och vi fick även ett inhopp på Radu Dragusin, 21-åringen från Genoa. Han kliver in som en 4,5 försvarare. Werner kort, han har vi sett i Premier League tidigare i Chelsea. Nu i Leipzig har han haft svårt att få speltid. Han har fått 2 starter, 6 inhopp för Leipzig. Det har resulterat i 2+0 om vi tänker på mål och assist. Står som anfallare. Jag ser inte så mycket FPL-intresse i Werner, samtidigt som jag tror att det är, om man rent fotbollsmässigt pratar, att det kan vara en rätt nyttig värvning för Spurs. Fabbe, vad säger du? Håller du med mig om att man kan skratta och göra memes om Werner, men kan nog vara rätt nyttig värvning för Spurs, eller?
Ja, men det tror jag verkligen. Jag tyckte att han, alltså matchen mot United, jag tycker man ser ju den gamla Timo Werner, han kommer till chanser och där är han för svag. Men jag tyckte att Chelsea ofta var ett bättre lag med Timo Werner på banan. Går att jämföra, nej, alltså jag ska inte ens gå dit, men alltså Kai Havertz är väl liten, samma spelare, och Darwin Nunez, inga jämförelser i övrigt med Darwin Nunez, men liksom Liverpool är bättre än han spelar. Han missar och man kan garva åt det, men han gör väldigt många bättre med sina löpningar och liksom sin ständiga liksom hur han öppnar upp för motståndare. Så jag tror att det är en jättesmart lösning, framförallt nu under mästerskapen när Son är borta. Dejan var sjuk senast, det var vi mer. Maddison har varit skadad länge, så det finns ju liksom balans och liksom en rotationskraft på det där liksom offensiva trion, och även Maddison där bakom som fyra. Så jag tror att det kommer bli en jättenyttig värvning, och gör han det okej så ser jag ingen anledning att Tottenham inte ska utnyttja den där klausulen. Det var väl ganska billig också, 18 miljoner om jag inte helt vill ut det någonstans där.
Mm. Ja, Fredrik Dragusin, vad har du på honom?
Honom har jag absolut ingenting på. Jag hade ju tänkt att du skulle dra info om honom så att jag fick briljera med att eran gamla Man United talang Brereton Diaz där också har anlänt. Så att jag tänker att jag överlåter Dragusin analysen till dig.
Ja, men jag har rekat lite. Jag har inte sett Genoa någonting i Serie A. Däremot har jag kunnat läst på lite grann. Och han har ju spelat i nykomlingen. Genoa kom ju 2 i Serie B förra säsongen. Och han var där och spelade upp dem. Som sagt, 21 år gammal, så en stor talang. Bayern München var där och ruck, men lite för sent då. Dragusin hade lovat bort sig till Spurs och ville liksom stå för sitt ord, som det har rapporterats i alla fall. Det är ju ett väldigt lätt sätt också att tjäna lite pluspoäng för sina nya hemmasupportrar och spela ut det kortet. Men Genoa i Serie A, vad jag kan läsa mig till, så spelar de ett rätt lågt bollinnehav och inte så hög press i en trebackslinje. Och vilket denna säsong då har visat kanske framförallt prov på hans styrkor i huvudspelet. Han är den spelare som har vunnit 3:e mest nickdueller i Serie A den här säsongen. Kollar man däremot nu till hans roll i Spurs så kommer det vara en lite annorlunda roll. Dels tror jag framförallt att han kommer användas ganska sparsamt ändå till en början och få inhopp. Han konkurrerar dock liksom med en Romero och van der Ven som har gjort det oerhört bra. Alltså en perfekt liksom uppbackning där. Och Romero, ja men de röda korten, de lär ju trilla in, så att det kan vara bra att ha honom. Van der Ven, får se om det blir något mer bakslag från skada. Nu var det bara kramp senast, men var ju borta ett tag. Kollar man när de kom tvåa i Serie B så spelar Genoa på ett helt annorlunda sätt än vad de har gjort nu i Serie A. Och då visade ju Dragosin tydligen upp väldigt mycket av sin snabbhet och väldigt bra på att föra bollen framåt i plan. Gjorde dessutom 6 ligamål på sina 18 månader i Serie B. Så att jag tror att det är en jättefin värvning och... Ja, men om man läser på så här att han är oerhört stark i huvudet, han är snabb. Ja, det låter väldigt bra. Det är också säger en del att Bayern München är där och rycker. Så Dragosin, jag vet inte. Fabbe, du har ju varit en del nere i Italien också och kollat fotboll nu. Har du koll på Dragosin från Genoa? Har du kollat något eller?
Absolut inte. Ska faktiskt till Rom på måndag. Så tyvärr ingen fotboll, men äta gott i alla fall. Så jag har blivit helt Italien-torsk, men som sagt ingen fotboll. Nej, men vi tog in Kristoffer Svanemar som kommenterar Serie A för typ av Plays räkning. Som fick göra ett litet inspel i Rudbritannia förra veckan och han beskrev honom. Nej, men jävligt duellstark samtidigt som han har en ganska bra speed, vilket passar i Ansh liksom spel och vill stå extremt högt med backlinjen. Jag vet inte om det var någon, jag tror att Dragosin själv, jag vet inte om det var någon intervju eller någonting, så hade han sagt någon, alltså han vill vara liksom den nya Van Dijk liksom, med liksom hela auran och liksom storleken och fortfarande snabbheten och aggressiviteten. Så det är inga små förväntningar man ska gå in med om man liksom ska jämföra sig med Van Dijk. Men som du säger, Romero är avstängd precis hela tiden, Van der Ven vet ju inte, men det känns så explosivt som han är, så känns som att det kan komma mer muskelskador där. Och man ser ju när Tottenham får spela med Ben Davies, som visserligen har gjort okej, och Emerson Royal, att liksom laget havererar ganska tydligt kontra när Van de Ven och Romero spelar. För det krävs enormt jävla mycket av mittbackarna, framförallt spelet bakom dem när man ska spela post-20-spel. Så jag tror att det är en jättenyttig värvning. Dock inte FBL-mässigt den här säsongen om det inte sker någon allvarlig skada.
Mm. Nej, det är min känsla. Fredrik, känner att du har lite bättre koll på Dragosin och litar på alla de här hittepågrejerna jag har gjort i min scouting?
Ja, men fy fan, jag fick ju rena scoutrapporten här nu, så nu känns det ju såklart att inte kliva dit. Men det tackar vi både jag och våra lyssnare för.
Ja, härligt. Du var inne på Sheffield United som värvat Ben Brereton Diaz, kommer in som 5,0 mittfältare. Hade du något att säga där, eller?
Ja, förutom att han var skolad i United akademin. Nej, men han är väl en out of position spelare sådär, som är listad som mittfältare, men de som känner honom väl kanske mer som en winger eller striker snarare än en mittfältare, så att vi får väl se. Men det är inte supermycket liksom konkurrens, alltså de gubbarna som är där uppe i Sheffield United har ju liksom inte gjort supermycket för att behålla sina platser. Och ja, den gamla avdankade Liverpool-talangen Rian Brewster, han verkar ju aldrig bli vad man trodde han skulle bli. McBurnie ser ju mer ut som en sån här kille som har druckit några pint för mycket på krogen liksom, men ändå behåller liksom formen. Och Archer, ja, jag vet inte, mycket snack var det om talangen i Villa och vad har han fått ut, lite grann, men det kanske beror mer på att han spelar ett jävla klappruttet gäng, jag vet inte. Men det känns som att Diaz kommer få sina chanser i alla fall, det var dit jag ville komma. Vi får väl se. Det är en väldigt billig spelare och någon gång under säsongen dyker det ju upp lägen när det liksom öppnas upp en lucka för den där femte mittfältaren som ska vara billig och gör att man ska få in både De Bruyne, Son och Salah. Och vem vet, vi kanske sitter där i Game Week 33 och känner att Ben Brereton Diaz är svaret på alla våra frågor.
Men det är nog som du säger, snarare Game Week 33 än Game Week 23. Man vill se lite vad han går för. Det finns andra billiga möjliggörare. Vi har en Cole Palmer som många har klivit till. Jag plockade in den för 4,9. Nu har han stigit en del, men det är i samma prisklass då, om man ser till när man plockade in honom. Vi har dessutom en Garnacho i United som är billigare, som också spelar, det får vi ändå säga, va, Fabbe, att det spelar i ett bättre lag än Sheffield United, va?
Men alltså, ska vi något positivt så det får vi väl ändå säga. Så ja. det tycker jag.
Ja. Vi behöver inte stanna kvar allt för länge där. Jag tycker det är lite wait and see i alla fall. Man behöver inte hoppa på här tidigt. Behöver heller inte prata jättemycket om att Burnley lånar in Fofana från Chelsea, 5,0 forward. Och sen så fick vi här tidigare idag en here we go från Fabrizio Romano gällande Reguilón, som har varit på lån till Manchester United från Spurs. Nu är det avslutat och nu ska han då till Brentford och går in som en 4,4 försvarare, men även där är väl trots dubben i 25an inte något man behöver springa mot det första man gör. Bra, det var ju januarifönstret. Vill jag ju återkomma kring det här, det lär hända lite mer i alla fall, det räknar jag med. Kanske att vi får återkomma redan i nästa vecka och göra en uppdatering. Vi ska svara på era lyssnarfrågor innan vi tackar för oss idag. Men innan dess vill vi rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss via patreon.com/svenskafpl. Ni stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden och får tillgång till Messenger-tråd, Discord-kanal, utlottningar och allting. Välkommen in i värmen där. Lyssna frågor, Fredrik. Vi har fått tre stycken på rad bara av Josef Haraldsson. En handlar om Werner i Spurs. Det har vi pratat en del om. Men sen undrar han liksom vem av sommarens värvning som har varit lite en extra stor förvåning eller besvikelse. Valfri anledning. Jag utgår från att han menar FPL-mässigt.
Ja, precis. För att annars finns det ju andra namn. Jag tycker Juri Thielemans har varit en jättebesvikelse i ett lag som Aston Villa som har gått så bra. Och kan man säga att det är ju för att de är så bra som man inte får spela någonting. Men det var en spelare som jag hade betydligt större förväntningar på. Det är svårt att säga också, för att det är ju alltid lättare att kliva in i ett bra lag. Alltså, ta en sån som jag nämnde, Archer, tidigare. Det är ju inte lätt att kliva in som striker i Sheffield United och bara leverera. Nu har ju inte så mycket som serverar bollar i övrigt, så att jag vet inte, har du något namn på uppstått så där?
Nej, det har jag faktiskt inte. Det finns ju både bra och dåliga värvningar, absolut, men ut FPL intresse har jag inte så mycket att komma med här, känner jag. Inte på uppstuds. Vi kan gå vidare till en annan fråga från Josef egentligen. Och Fab, även om jag har sagt att du ska slippa prata United allt för mycket, så vill han att vi kollar lite på offensiva tillgångar. Han skriver GHR. Jag gissar att han menar Garnacho, Höjlund, Rashford. Är det värt att satsa på någon av dem med ett relativt bra schema framöver? Och ett anfall som då enligt Josef i alla fall ser ut som att vara under upptidning från permafrosten, som han uttrycker.
Alltså jag tycker inte det, för jag liksom, även om schemat är bra, liksom United har haft bra scheman tidigare den här säsongen också, men om man bara kollar liksom Wolves borta, kommer United vara spelförande? Nej. West Ham hemma? Ja, kanske. Det är väl liksom 50-50. Villa borta? Nej. Luton borta? Nja. Fulham hemma, sen är det City. Det är liksom två matcher som jag ser liksom Uniteds stora favoriter, och man snittar liksom. Man gör, ja, nu gjorde vi två senast, nu har jag det inte i huvudet, men innan matchen mot Tottenham så var det liksom, det var Sheffield United och Burnley som hade gjort färre mål än Manchester United i ligan. Och liksom, jag tror att det är ett skämt när jag säger det, men det är tyvärr inte ett skämt. Så att då betala de pengarna för Marcus Rashford eller Bruno Fernandes, Rasmus Højlund, nej, jag vet inte. Garnacho, ja, men alltså, spelar han varje match så är det en väldigt lockande prisbild, men vi vet alla hur mycket Erik ten Hag gillar Anthony. Mason Mount kommer förhoppningsvis tillbaka efter uppehållet och kan utgå från högerkanten, så där har du rotationsrisken, så den är ju läskig på grund av det. Så jag tycker United måste visa något mer med alla spelare tillbaka innan man överväger att kliva på, om man inte jagar, för då kan absolut Rashford eller Bruno vara ett alternativ, för det finns alltid det finns alltid mål där, för det är liksom spel med individuell kvalitet som kan göra det där lilla extra även om formen är svag.
Ja, det som du säger, vägar till poäng finns ju i en spelare som Bruno Fernandes till exempel, men alltså för priset så här, och vi kan prata om det, att liksom pengar är inga problem, men det kommer det bli väldigt snart, och speciellt när vi kikar framåt Double Game Week 25, när man ska in med City-tillgångar, när mästerskapen är slut både i Afrika och Asien, så Och det gör väl egentligen Garnacho som den som man lite kan stanna upp vid. Att, ja, men som en femte mittfältare, om du dessutom då har tre bra anfallare. Det är väl många som när Haaland är tillbaka kommer sitta med Haaland, Solanke, Watkins till exempel. Och då har Garnacho som en femte mittfältare som man kan välja att spela i vissa omgångar. Och kanske rotera med Solanke beroende på hur man ställer upp laget och vad det är för matcher. Så ser det ändå som gångbart. Det är en spelare jag kollar mot. Inte så mycket för Garnacho egentligen. Men ja, egentligen för att få ihop det bygge som jag vill få in. Och då måste det frigöras pengar. Och då är faktiskt Garnacho av intresse. Men i övrigt, nej, jag håller mig borta. Fredrik Christian Tiveskog undrar vilken Brighton mittfältare eller forward vi föredrar mest inför deras fina schema. För det har vi pratat om, att schemat ser ju oerhört bra ut för Brighton.
Ja, men det gör det ju. Och Brighton är ju ett sånt där spännande lag. De är lite som ett förortsgäng. Plockar man bort den så ploppar upp en ny direkt. Ungefär som så känns det. Att det sticker två iväg på afrikanska. Då kommer det fram nya spelare som inte har hört namnet på förut. Och levererar. Så att de har ju uppenbarligen en väldigt bra liksom, talangfabrik. Eller en förädling, vad vi nu ska kalla det. Jag tycker att Pascal Gross är standout, bästa alternativet. Speciellt liksom nu när Mitoma och Adingra är otillgängliga så, och March också för den delen. Så är det ju liksom väldigt tunt, och det är väl enda frågetecknet kring det. Liksom, att vi vet att Gross kan spela överallt, men han kan inte spela överallt samtidigt. Han kan ju bara vara på ett ställe. Men ändå, som sagt, givet då att De Zerbi har en förmåga att få fram Buenanotte och Hinselworth och allt vad de ska heta, så tycker jag att Gross på 6,5 fortfarande är ganska fin. Så att Pascal Gross får bli. Sen ska jag flika in där lite dåligt samvete för att vi inte gav något svar till Josef. Årets flopp, Nicholas Jackson, fick jag det sagt också.
Så där ja. Ja, det är faktiskt en bra FPL-flopp. Det han är allra bäst på, det är ju faktiskt inte att missa mål. Det är faktiskt att ta gula kort och riktigt onödiga sådana också. Bra att du fick med den. Kan väl säga det om Gross också, att visst, vi har ju liksom de här mästerskapen tar ju snart slut och det kommer tillbaka spelare. Men Grossplats i Brighton, den kommer man liksom inte behöva offra ett byte på för att komma tillbaka spelare. För hans plats är cementerad och är en riktig favoritspelare för De Zerbi. Frågan är lite vilken roll han kommer ha när alla är åter. Men det tycker jag ändå man kan skjuta in där.
Vad är din känsla där, Fabbe, på Brighton som lag? Nu dras de ju med rätt mycket skador. Vad tror du, hur tror du att vårsäsongen kommer att se ut för dem?
Alltså, jag tycker det är så svårt, alltså, så här, till att börja med om man tar De Zerbi stort, så liksom, jag har ju bollat upp honom som ett alternativ för Manchester United. Vi hade Sebus Falai som gäst i ett helgprogram vi spelade in med som heter Tutolai Weekend, och han var ju liksom skeptisk till De Zerbi på högsta nivå för att han är liksom så extrem i sin filosofi att liksom, man måste kunna liksom rucka på det lite. FPL-mässigt är ju Brighton svåra, för att liksom, de blandar ju en jättebra match med att liksom vara skitdåliga. De höll väl sin första nolla på, vad var det, typ så här 41 matcher eller någonting, eller om det var 31 matcher nu senast, men Estupian är ett alternativ. Gross annars, alltså, jag vet inte, det är mycket så här skador, och man är så van med att det kommer upp spelare som man knappt hört talas om, och sen försvinner de, och sen kommer de tillbaka. Det är som Evan Ferguson, liksom, skulle han få en run på 20 matcher så skulle han kunna vara aktuell, för han är en fantastisk fotbollsspelare som finns där. Men det är ett av de svåraste lagen FPL-mässigt, skulle jag nästan säga att de är.
Nej, gällande De Zerbi till United, så det hade ju ändå på något sätt känts skönt att ha en tränare med någon form av filosofi, kan man väl då skjuta in.
Alltså allt, jag satt och kollade avslutningen på West Ham, ska vi inte livepodda här, men nu är det highlights från United Tottenham och jag är väldigt nära på att stänga av TV:n.
Ja, slå av den bara. Bra. Robert Jonsson då, han kikar mot Kevin De Bruyne, och det är ju folk som gör. Han undrar vem man ska offra på mittfälten. Han nämner spelare som Bowen, Palmer, Gordon, Richarlison, Foden. Då gissar jag att det finns pengar på banken.
Bra mittfält alltså.
Det är det. Och jag ser ingen självklar som man egentligen ska offra. Jag tror väl kanske att folk kommer få börja kika lite mot den Richarlison offra när Song kan vara tillbaka, Madison tillbaka, att liksom inte alls lika given i alla fall som man är just nu i många FBL-byggen, att ja, men hans speltid kommer börja käkas. Vi såg det tidigare när, innan Song försvann också, att han ofta byttes ut relativt tidigt och sådär. Det är ingen superproblemspelare, men ja, av dem han nämner så tycker jag ju att det är nog Richarlison som är den som är närmast att lämna. Vi har en Bowen som uppenbart snart ska vara tillbaka. West Ham är fint spelschema och går bra. Dessutom nu då kan vi bekräfta ute ur FA-cupen. Och det är positivt Premier League-mässigt. Palmer ska ingenstans. Gordon, vad har han? En blank hemma på St. James's. Newcastles schema ser fint ut. Och Phil Foden, men han skickar man inte ut nu. Det kan jag inte se. Det känns som ett sidledsbyte till Kevin De Bruyne. Och jag tror fortsatt att Kevin De Bruyne ska matchas tillbaka hyfsat lugnt. Nu tvingades han komma in och liksom styra upp allting. Men Pep vill ha honom. Ja, men såklart i matchform, men inte med någon ny skada när allt ska dras ihop här under våren, tror jag.
Mm. Nej men så där är det ju. Sen får man ju ta beslutet liksom. Det också, det blir en tråkig podd när vi bara säger wait and see på varenda fråga i stort sett. Men det jag avvaktar, alltså kan man få in både Haaland och KDB, det är klart det är spännande inför Burnley hemma och sen en stundande double game week där man liksom kan spela triple captain. Men är det så att Haaland är tillbaka, om man bara har möjlighet att gå på en, då skulle jag liksom prioritera Haaland för KDB, med tanke på liksom han har varit borta väldigt länge och Pep vet hur viktig KDB är, så han kommer få liksom. Har man avgjort matchen så kommer han bytas ut först. Så jag tycker att man ska vara försiktig att hoppa på KDB om det finns andra likvärdiga liksom premiumalternativ. Det tycker jag ändå. Alltså om jag ska svara nu.
Ja, och sen har du ju dessutom tidigare i podden redan varit inne på det. Om du tvingas välja mellan Sala och Haaland, så hade du valt Sala. Och han ska också in i det här mittfältet då. Och det är budgetfråga som sagt. Men också bara att det är inte så enkelt att få ihop det där, tror jag.
Alltså du får inte ihop det där mittfältet med liksom Bowen och Foden, KDB, Haaland och Salah. Det är liksom, det är minus 8. Så ja. där för mig inför en eventuell dubbel, om du ska spela triple cap, där är KDB sista dem. Så länge, alltså, eftersom man redan sitter på Foden också, så har han väldigt mycket värde där.
En annan fråga då, Hjalmar Körling, Fredrik, är det dags att skeppa Alvarez nu med Kevin De Bruyne tillbaka då han verkar tappa alla sina fasta, och tror vi att Kevin De Bruyne kommer ta straffarna om han och Alvarez är på plan samtidigt då, förutsatt att Haaland fortsätter borta?
Ja, men till att börja med, som vi bara för att spinna vidare på det vi är inne på, att De Bruyne kommer matchas lite mjukt, så det kanske är läge att börja se sig om efter en plan med att fasa ut Alvarez, men jag tycker inte att det är liksom, trycka av en minusbruta direkt bara för att bli av med, utan lugn i båten, han har gjort det bra här under säsongen. Jag tror inte att han kommer liksom få nöta bänk 100% här nu direkt, utan han kommer nog kunna få en hel del speltid. Sen kanske det är ju mer De Bruyne kommer tillbaka in i det, så det är klart att då blir konkurrensen väldigt, väldigt hård. Då kanske det finns andra alternativ att kliva till. Och när det väl öppnas upp en möjlighet så kan det vara läge att kliva därifrån. Men jag tycker liksom inte att man ska ha någon panik över att bli av med honom. Utan har du något annat byte du vill göra kommande gameweeken, men gör det. Sitt kvar på Alvarez en vecka till. Så i alla fall kan det inte vara. Det är min känsla i alla fall.
Har du någon känsla på straffarna där då?
Oh, den är ju lurig. Det hade varit rätt intressant att se båda på planen. Jag tror ju att De Bruyne har ganska mycket pondus. Och Julian Alvarez må vara världsmästare. Men jag lägger mina pengar på De Bruyne som straffskytt. Yes. Om inte då Haaland är på plan, ska jag säga. För att är han tillbaka så är ju han ett. Alltså.
Ja. Det tror vi. Fabbe Fredrik Lindqvist, om ni fick välja två av fyra följande spelare, vilka skulle ni välja och när skulle ni ta in dem? Och sen så är det de här premiumspelarna vi pratar. De Bruyne, Son, Sala och Haaland. Eller är det möjligt att välja tre utav dem och kanske då skeppa spelare som Saka och Trippier?
Alltså är alla, liksom om vi utgår från att Haaland är tillbaka helt, så håller jag Salah och Haaland som ett och två. Dock, alltså det där du säger är intressant, så långt har inte jag kollat, så det är något man får ta i beaktning. Liksom att Salah eventuellt kan blanka två gånger, var 26 och 29. Det är ju någonting man får ta i beaktning om man ska göra det här bytet. Men jag tror liksom att så bra som man har varit, att han gör poäng även när Liverpool är dålig, och när han själv är dålig, så är det en jävla styrka. Trippier tycker inte att Newcastle ser, alltså de gör bra insatser, men det är inte samma Newcastle, och det är väldigt mycket pengar i försvarare som inte håller nollor, och när man liksom inte får de där offensiva returnsen som man har fått tidigare, så är det absolut någonting man kan sälja för att finansiera tre stycken. Saka sitter man väl fortfarande ganska bra på, men det börjar bli dags att visa. Jag sitter ju på en dubbelt försvar i Saliba och i Gabriel, som jag inte har fått jättemycket utdelning på sista månaden. Och Saka som har varit total iskall, förutom han gör väl ett mål på en retur senast. Men där måste han bevisa, annars så riskerar han att rycka. För där är det också, även om han är väl prisad sett till förväntningarna på säsongen, så bör han bli dyr sett till hur han har levererat de sista 10 matcherna.
Det där med att gå utan Salah, det är ju om man löser 25an med en free hit. Och så är det blank 26. Sen är det förvisso Nottingham Forest borta i 27 då man går utan honom. Men sen är det City. Ja, och sen är det City hemma i 28. Och så då en blank i 29an. Och sen så kommer vi in i lite wildcard-tider och då plocka in honom.
Fan, jag gillar det här alltså. Ja. Det säljer ju en taktiken bra för mig alltså.
Ja, jag har kikat mycket mot det själv nämligen. Men då är det free hit förmodligen som kommer behöva användas 25an. Då kan man inte spela triple captain då. Men det gör det lite enklare. Och som sagt, en free hit i 25 finns det mycket fördelar med. Om både Liverpool och City dubblar där, att gå på de bästa upptripplingarna för den matchen. Och jag kollar även, om man liksom kollar på hur man ska nyttja free hitet annars. Folk kommer kolla mot det, att nyttja det i den stora blanken i 29an. En oerhört tråkig gameweek kommer det vara. Det kommer inte vara så roliga spelare att välja utav. Och det kanske, vi kommer ha info om det, så att vi kommer kunna liksom lösa 29an ändå. Okej, tror jag. Dessutom, om man då vill kolla in någon annan dubbel, 34an, 37 med free hit. Jag tror inte att det kommer vara supersexigt. Så att, ja, just nu lutar det lite fördel med free hit 25 för mig. Men det är som sagt någonting vi kommer få återkomma. Sista frågan då, den tror jag tar själv. Sigge Oskarsson undrar om man ska göra något med Sterling om man sitter med honom till Gameweek 22. Jag har ju nämligen honom i mitt bygge, och det är ju säsongens sämsta beslut för mig när jag bytte ut Son och gick till Sterling. Tappade hur mycket poäng som helst för det där i december. Ja, jag kollar verkligen på att göra mig av med Sterling. Sen får vi se, han har ju fått return nu i Gameweek 21 när han fixar straffen. Men han kommer behöva tas ut ganska snart. Och det är ganska skönt att ha någon mittfältare som man vill ta ut. För att man kommer vilja få in mittfältare här framåt. Ja, men Foden är liksom City-spelare kan man prata om. Men även Salah när han kommer tillbaka. Så då har man någon väg in. Så Sterling kommer i alla fall lämna mitt bygge snart. Det tror jag kanske att Sigge också ska kika mot. Och det var sista lyssnarfrågan. Jag tänkte vi skulle dra av. Vi kan ju innan vi stänger ner också bara ge uppdateringen att Brentford ser ut att ryka. Det är i stort sett slut. Wolves har gjort 3-2 under extra tiden. Så Brentford kommer förmodligen ha oerhört mycket matcher här framåt i alla fall. Luton lyckas krångla sig vidare mot Bolton Wanderers med 2-1. Och West Ham är som sagt ute efter torsk 1-0 mot Bristol City. Omspelet där. Omspelen fortsätter. Och ja, först och främst ett stort tack Fabbe till att du ställde upp och snackade lite FPL med oss.
Ja, nej, men det var superkul. För nu har jag poddat i 3 timmar och 11 minuter. Men energin är fortfarande ganska bra. Alltså. Så nej, men det har varit superkul.
Härligt. Och till alla er lyssnare, jag nämner igen, om ni inte redan har gjort det, så rekommenderar jag verkligen att lyssna in på Rule Britannia. Och snart kommer ni få höra Rule Britannia. Det är ju vårt intro och outro för podden. Tack för att ni har lyssnat, och så är vi tillbaka om en vecka igen. Hej då!
Ha det gott. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.